En podcast från Aftonbladet.
Semestern är typ över. Damallsvenskan är i alla fall definitivt tillbaka. Och transferfönstret, det står på vid gavel och har minst sagt gjort sitt för att ge oss något att prata om. Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi går igenom några av sommarens största värvningar, vilka klubbar som har gjort läxan bäst och vilka som fortfarande har en hel del att lösa. Dessutom väntar Champions League-kval för både Malmö FF och Hammarby och vi vill blicka fram mot en höst som känns betydligt hetare än den vår vi lämnade. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Sommaren har inte tagit slut. Vi kom fram också till att vi är nog inte mitt i den. Damallsvenskan har ju så smått smygstartat om och ja, semestern får helt enkelt ta en liten paus. Vi måste podda. Saga, hur är läget med dig?
Det är fantastiskt bra och jag känner mig ett extremt behov av att komma tillbaka till rutiner och börja jobba igen. Alltså det här med att ta 5 semesterveckor, det gör någonting med hjärnan. Jag känner mig extremt långsam och som att jag inte riktigt kan pussla ihop saker. Men med det här poddavsnittet så tänker jag att jag ska ta mig tillbaka på banan och hoppas att det blir till belåtenhet.
Du klev också in här med ett litet paket som täcker typ halva poddstudion.
Nej men alltså, det här är också typiskt mig då. Så idag fick jag bara, jag blev TikTok-influerad. Och så, ja, vi har letat efter en lampa till vårt vardagsrum, väldigt länge en taklampa. Och så ser jag den här, men den var väl rätt trevlig då. Det brukar alltid vara så när, när jag tycker någonting ser fint ut så kostar det skjortan. Och då tenderar jag att inte vilja köpa det. Men den här var från Ikea och jätterimligt pris. Så jag bara, men vänta, nu slår jag till. Det är bara det att idag är det, jag ska inte säga storm i Stockholm, det är det ju inte. Det är jättevarmt och skönt. Men det blåser så in i helvete. Och ja, jag svär för att så mycket blåser det. Och när man då kliver över en bro till kära Chipstedt-huset här och har en 90 cm lampskärm under armen som jag då kom traskande med, då händer ju att de här kastvindarna ibland tar tag i den och jag var på väg att stryka med. Så att jag är bara tacksam för att vara här.
Jag är väldigt glad att du satt där lugnt och stilla längs glasväggen när jag kom och mötte upp dig vid entrén, att du inte flög ner på någon form av tågspår eller annat från den här lilla bron som man får traska över.
Ja, men Anna, innan vi pratar vidare om det vi ska prata om så är jag ju intresserad hur du mår. För du har ju inte varit ledig lika länge som jag. Och du har ju i princip bara jobbat natt hela sommaren.
Ja, det har jag. Det har ju varit en mycket märklig sommar. Det här, jag åkte också verkligen raka vägen från... Det var inte helt bra att det gick till förlängning i Argentinas kvartsfinal. Jag tänkte när jag bokade min semesterresa att det är lugnt. Argentina löser det här. Kommer inte krävas någon förlängning. Det gjorde det absolut. Så att precis när Argentina hade tagit ledningen i förlängningen, då fick jag lämna över till en kollega här för att jag var tvungen att springa för att hinna med flyget till semestern. Rusade in i den. Var totalt ledig i en vecka. Sen har jag ju växlat upp igen, så smart. Så att, det var skönt att koppla ifrån helt en vecka. Sen har det ju mest varit herrfotboll som jag har jobbat med sen dess. Så det är lite skönt att få prata om allt som har hänt i damfotbollsvärlden nu. För när vi sitter och spelar in det här, då har jag också IFK Göteborgs alla bryderier i mitt huvud inför att de ska in och spela Europakval på herrsidan ikväll. Så jag blir ju lite glad när man går in och läser lite extra om Malmö FF och Hammarby som ju faktiskt ska in i Champions League-kvalet i nästa vecka för damerna och få puttra igång det här igen. Vi har ju också, går man in och läser vår meddelandehistorik så känns det som att för den utomstående är den ganska spårad. Det är liksom den ena övergången hit, den andra dit. Det märks när vi var som mest på semester och skickade samma saker till varandra.
Åh, utan att... Och så börjar jag tänka så här, men Anna, är det att du inte ser vad jag skickar? Bryr du dig inte? Eller är det wifi-kopplingen? Alltså du vet, det var verkligen så. Jag bara, okej, that's rude.
Det var min hjärna på semester. Jag var inne och bara slöskrollade och såg inte att jag hade fått meddelande. Hittade något och bara, wow, det här måste jag skicka ett tag. Jag skickade till dig och sen bara... Går in och du, har du inte Nej, då hade jag inte sett att du hade skickat den precis ovan. Så att, ja.
Ja.
Så kan det vara.
Vi gör vårt bästa.
Ja. Nu ska vi försöka reda ut då delar av det som har pågått i vår konversation den här sommaren. För mycket har ju handlat om vem har gått var och varför. För det har ju hänt en hel del. Det har inte varit en lugn och stillsam sommarsemester precis när man tittar till transferfönstret. Vilken klubb tycker du har gjort det bästa sommarfönstret?
Pratar vi Sverige nu?
Du får välja själv.
Jag får
vad du
välja
vill
själv. Ja, men jag säger väl ändå på uppstuds London City Lionesses då. Även om jag, vi kommer prata mycket om damasvenskan och de här lagen som har verkligen varit aktiva. Men det är klart att det är helt omöjligt att inte prata om London City Lionesses och den kraftansamlingen. Alltså, här snackar vi om att göra det man säger att man ska göra. Att man ska satsa på sina damlag och man ska pumpa in förutsättningar, inte bara pengar men allting runt omkring. Och det gör ju att man kan locka till sig namn som Alexia Putellas till exempel. Och jag menar, vi ska gå igenom listan såklart, de stora namnen, men vi har också en Rosa Kafaji som hamnar där. Det ska vi prata lite mer om tycker jag. För att det, jag lika glad som jag var när det hände. Lika mycket när jag landade i det och man såg Putellas komma in. Och jag bara, men vänta nu här. Du ska ju få speltid. Det är ju det viktigaste, Rosa. Du måste få speltid. Nu hoppas vi ju att det är, precis som när Rytin Kanry gick till Chelsea en gång i tiden, så satt jag och sa att hon måste få speltid. Det fick hon ju inte slut. Hon förtjänar den. Och jag hoppas att samma blir för Rosa Kafaji. Men det har ju varit lite knackigt med den fronten även i Brighton. Och det hoppas jag att man har tagit in beräkning när man gick över den här gången.
Ja, för det kändes ju mer givet med tanke på vad Rosa stod när hon spelade i Häcken och gick till Arsenal, hade gjort det hon gjorde i Champions League för Häcken och sådär, att ja, men det här kommer bli bra. Hon kommer få speltid i Arsenal. Det här kommer lyfta, och det började ju bra med lovord när hon flyttade över till London. Sen så blev det ju inte alls bra i Arsenal. Utlåningen kom till Brighton, nu då London City Lionesses. Och jag är precis som du, jag tyckte det var skitkul när man ser att så här, okej, en av alla de här liksom superstjärnorna som har plockats in till London City Lionesses, ja, men i den mängden så finns Rosa Kafaji. Det bör förhoppningsvis betyda att man tror på henne, och man hoppas ju att hon och hennes rådgivare har lärt sig av tidigare då inom citationstecken misstag där hon inte har fått speltid. För att nu måste hon ju spela så att hon får den här utväxlingen och utvecklingen som vi väntar på, att det verkligen smäller till kring Rosa Kafaji. För det har du inte riktigt gjort.
Nej, och jag tycker hon är en sån ganska skör ålder nu. Så det är väl egentligen bara tiden som kan utvisa. Men ändå jätteglad såklart att hon är i, som hon själv säger, i, och som alla de här spelarna som också då lägger till då, Diani och Mapillon, som också vi har väntat på att det ska faktiskt bli en verklighet. Hade man sagt det här för ett år sedan, ja, vi pratade om det, men det var faktiskt fortfarande så spekulativt och nästan som att säga, ja, det kommer inte hända. Men Diani, det är ett jättenamn. Mapillon, jättenamn, och så Putellas på det och sen Rosa Kafaji. De här fyra för mig, det blir liksom en så tydlig signal att
du nämner liksom inte ens Mary Earps.
Nej, men jag, okej, okay. I am sorry listeners. Nej, jag nämner inte henne. Hon är ju ett namn, men jag måste säga att det är inte längre den storspelaren som jag tyckte hon var förr. Redan i United tycker jag det dalade. Efter att hon inte heller spelade för engelska landslaget, så tycker jag, ja, vad ska jag säga, all respekt för hennes karriär, och det är ju en toppmålvakt fortfarande, så ja, det är ju egentligen ett tjänstefälla med att inte nämna henne. Bra, Anna, men om jag nu ska säga heta namn, så tyckte inte jag att hon platsade kanske in där riktigt.
Jag gillar det, och det som blir med henne med är ju, i engelsk kontext så blir hon ju en superstjärna såklart, att locka till sig en av dem som var med och satte The Lionesses på kartan, alltså då landslaget Lionesses. Så det är ju tungt att få hem henne såklart av den anledningen. Men, ja,
nej, för det jag skulle säga med allt det här det är att nästan varenda spelare har sagt att det som har motiverat har inte varit kanske helt och hållet det lönemässiga, utan det har faktiskt också varit det man bygger en damfotbollsklubb som ska kunna stå på egna ben och har Michelle Kang som spjutspets får man väl konstatera, och samtliga spelare skriver under på det, att det är ju det som motiverar, precis som Aslani gjorde när hon började, och jag tror att allt mer så är det ju, alltså för damfotbollsspelare så tror jag verkligen att det väger väldigt tungt att känna att det finns någon som tror på en oavsett var det barkar hän, och också som sätter liksom money where your mouth is. Och det ska bli väldigt intressant att se hur de tar sig an den här. För de lyckades bra förra säsongen. Nu med den här typen av förstärkning, då förväntar jag mig helt annan. Då kanske vi pratar det som Aslani sa, topp 4, topp 3. Då kan vi börja diskutera det nu. Sen ska det fortfarande få ihop ett lag. Men vi har ju andra lag där uppe som också spänner musklerna, som också kan gå under kategorin riktigt bra fönster, och det är ju Arsenal. Vad har du för tankar kring dem?
Att det känns ju som att de bara förstärker. Visst, de tappade Katie McCabe. Det var ju en uppmärksammad övergång den här sommaren, så att säga. Gick inte helt obemärkt förbi när Katie McCabe valde att lämna Arsenal för Chelsea. Den har vi pratat om tidigare, med den kom ju tidigt i det här fönstret. Det är så himla lätt att liksom glömma allt det där som hände i början av sommaren. Det känns liksom som att det var ju ett liv sen. Det känns som att Katie McCabe har representerat Chelsea redan. Det har hon ju inte. Vi är inte där än. Men hjärnan, den är lite uppfuckad. Däremot så har man ju plockat in en sån som Stanway från Bayern München. Apropå att få hem en engelsk landslagsspelare. Tungt. Man har plockat in Misa Rodriguez, man har plockat in Ona Batje, Selina Tserzi, också en personlig favorit i Geraldine Reuteler. Vi fick ju chansen att se henne på svensk mark när Frankfurt mötte BK Häcken. Då var jag väl inte riktigt lika bländad av henne. Nej. Som under EM förra sommaren.
Ja, precis. Jag tänkte säga
alltså, det var ju en av EMs bästa spelare, sett till att man inte hade några som helst förväntningar på henne när hon klev in i det här mästerskapet. Hon blommade verkligen den sommaren, och jag tycker det ska bli superspännande att se henne i Arsenal.
Ja, och jag tycker alla de här värvningarna som Arsenal har gjort har ju också bara indikerat att man går för en ligavinst, man går för att fortsätta pusha Champions League, att man vill vara topp tre, att det hela tiden är liksom det momentum framåt, och det gläder mig att man inte liksom stannar av. Så det är väl kanske de främst som har visat framfötterna. Sen har vi ju, om vi ska bara ta ett litet sidetrack på just när vi är inne på Women's Super League. Det finns ju ett lag som bara släpper sina bästa spelare hela tiden och som inte värvar alls och som inte verkar vara intresserade av att satsa på sitt damlag. Och det har vi pratat om förr, men vi hamnar där ändå. Manchester United, Mallard, hur tänkte ni där? Det har ju varit en kritik att man hela tiden släpper sina bästa spelare, framförallt sina forwards, till rivalerna. Den här gången var det Mallard som vill spela för sin gamla boss i Bompastor i Chelsea. Tidigare har det varit Russo, men dessförinnan så var det Lauren James. Sen är ju, jag har ju sagt det på den tidigare, jag är inte riktigt på samma båt som vissa andra. Det är lättare när man kanske, är man supporter till ett lag så förstår jag att man kanske tycker att det skaver mer. Men för mig är det så här, om möjligheten fanns där och framförallt att ha en tränare som tror på det från början, då tycker inte jag det är jättekonstigt att man tar den möjligheten om den ges. Men det är just det där att den ges. Det är väl kanske det som alltid liksom höjer lite på ögonbrynen, att Manchester United verkar så villiga att bara studsa iväg sina bästa. Och det är säkert en ekonomisk fråga, att det hela tiden är press på dem, klubbarna, att jag ska inte säga vara självgående, för det är de ju inte för det mesta, men bara att de ska visa att de har det DNA också likt här sidan då. Men jag höjde på ögonbrynen när det hände för Russo, jag höjer väl lite på ögonbrynen nu, men jag tycker inte det är fel heller.
Men jag förstår ju verkligen United-supportaren som känner, varför ska vi hela tiden mata våra största konkurrenter om man nu vill på riktigt upp och bli en toppklubb i WSL. Man har ju varit där uppe och nosat, men man har inte tagit hela vägen, och där sänder ju bara en signal att United som klubb inte ser sig som en av topplagen, och jag ser dem absolut inte som det nästa säsong, även om man gärna vill det med tanke på den svensk koloni som Manchester United har blivit. Jag hoppas ju att man får filmen när man ser London City Lionesses spänna musklerna, man ser vad Arsenal gör. Vi har ett City som gärna kommer vilja försvara sin titel och som kanske inte har värvat stort och flärdigt den här sommaren, men som la väldigt mycket fokus från Sjögran, känns det som, på att säkra Bunny Shaw. Och det är ju en värvning, eller då förlängning, så god som någon att säkra att Bunny Shaw stannar i City. Ryktades ju till Chelsea bland annat, som nu då istället plockar Melvin Mallard, som har tappat en Sam Kerr, som ju dessutom har tappat en Johanna Rytting Kaneryd i Chelsea. Och jag känner lite att Chelsea, vet jag faktiskt inte vad de står inför den här säsongen. Det ska bli spännande med tanke på att de i fjol fick uppleva en annan verklighet än vad de är vana vid. Att komma trea, att behöva kvala till Champions League, de är inte vana vid. Att faktiskt kanske nu då inte nämnas som en av de hetaste utmanarna till, eller ja, en av dem är de ju såklart. Men det känns ju verkligen som att Arsenal spänner musklerna för att äntligen ta en ligatitel. Mm. Vi har ett City som finns där uppe. London City Lionesses. Ja, att vinna ligan, dit är det kanske fortfarande en bit, men de kommer absolut utmana om Europaplatserna. Så att, nej. Jag förstår United-fansen som står och undrar, men hallå, när ska vi presentera någon? Och det känns som att det är så här varje fönster för Manchester United.
Ja, och sen så tar man då kontrasterna. Jag kan tänka mig att det liksom skaver lite när man ser det är ju inte en nykomling nu, men fortfarande ett nytt lag i London City Lionesses som visar helt andra framfötter, och jag vet inte hur mycket spelarna tänker på det, men supportrarna gör det nog desto mer. Spelarna är nog tacksamma och glada och förhoppningsvis mår jättebra. Annars är väl inte så många spelare ändå sökt sig dit, gissar jag. Ja, det drar ju mig ändå mot Michel Kang. Och du nämnde Rytting Kaneryd som nu är förankrad i Lyon, och likadant är det ju för Parayuelo. Det känns ju som att Barcelona blir lite nallat på, PSG blir lite nallat på. Ser vi någon röd tråd här?
Ja, det känns ju som att Michel Kang gillar att försvaga sina lags konkurrenter. Och Barcelona är den stora konkurrenten då i Champions League-sammanhang för ett lag som Lyon, som till slut fick se sig besegrad. Och Barcelona hade ju länge övertaget. Men de senaste åren så har ju Barcelona visat att de är strået vassare än Lyon. Då kliver Michel Kang in och plockar Poteias till London City Lionesses. Parayuelo då till Olympique Lyon. Och hon plockar från PSG, som ju då är Lyons konkurrenter i Frankrike. Mm. Och ja, kanske är det så också att hon kände att Johanna Rytting Kaneryd är ett bra sätt att försvaga Chelsea lite. Då plockar vi henne till Frankrike, så hon förstärker ett lag där. Det känns ju som att det sker inte av en slump.
Nej, alltså snälla, den där kvinnan är på bästa möjliga sätt kalkylerad. Och det tycker jag hon visar med alla sina beslut. Liksom, att hon har rätt personer på rätt platser som också ger henne möjligheten att göra de här sakerna. Och jag tycker ju också någonstans att det där är ju ett ganska coolt fenomen som pågår inom damfotbollen just nu, att hon är en sån ledande röst. Det har vi ju ordat om tidigare, men att det nu börjar skrida till verk på ett annat sätt. För innan har det ju varit mycket prat. Det har ju varit mycket vi ska, jag ska. Men nu gör hon det. Och det har hon ju säkert gjort hela tiden i rätt mån utifrån, vad ska man säga, var hon var i sin resa med det här. Men att ha de typen av investeringar och framförallt ha en strategi som nu börjar lysa väldigt klar rött. För som sagt, hade jag varit konkurrenterna så hade jag också börjat fundera på, vänta nu här, nu är det ju som sagt ingen slump längre. Nu, vi har ju skämtat tidigare att PSG är hela tiden allas på. Men nu är det ju väldigt tydligt att det är även från Chelsea. Det är från Barcelona i synnerhet. Och jag menar, Barcelona kommer ju nog inte bli lika igenkännbar. Eller så här, vet du vad? Vi kommer alltid känna igen Barcelona för de har så tydlig identitet. Det tror jag liksom inte är grejen. Men frågan är ju vad vi kan räkna med tanke på att så många liksom tronbärare ändå lämnar skeppet. Det brukar ju sätta lite spår oavsett. Det kan ju bli hur bra som helst, men det tar nog lite tid.
Det brukar ju göra det när förändringar sker, och vi ska ju nämna en sak också innan vi släpper den här delen, och det är ju så, visst, London City Lionesses, de har värvat på, plockat in många nya namn, men vi måste ju också uppmärksamma att man valde att förlänga med Kosovar Asllani den här sommaren. Vi har inte vetat hur hon ser på framtiden. Hon har hela tiden pratat om det kontraktet hon har med London City Lionesses. Det är klart man blir glad när man ser att hon förlänger, och det kittlar ju också lite ur landslagsperspektiv nu att Rosa Kafaji då har gått till London City Lionesses, och vi har den där kampen på vardaglig basis när väl Asllani är tillbaka.
Men undrar du deras relation, gör man inte?
Jo, det gör man.
Alltså, med tanke på, jag har sagt det tidigare också, men man blir ju alltid lite, vi har pålat i många år, så att någonting har man väl upprepat i sina dagar.
En och annan gång.
Men sen Rosa kom in till landslaget så tycker jag att Asllani har varit ganska hård i sina tongångar kring hennes prestation. Alltså det har ju varit där, framförallt minns jag en intervju där det var liksom, ja, hon är ju jätteduktig offensivt, men man måste ju försvara också. Alltså nu hårdrar jag det, det var väl inte exakt så hon uttryckte sig, för att bara vara lite klargjord det här, men man undrar ju ändå liksom, är det en mutual respect? Finns det en varm relation? Är det egentligen bara som en stora syster som pushar sin yngre syster att bli ännu bättre? Alltså, hur tas det där emot? Det är ju det som jag hade velat nysta lite i. Så det är kanske det man får hålla lite under lupp här framöver. För annars kan det ju bli ganska stelt, tänker jag.
Det tänker jag med, och det är ju de svenskorna vi har i London City Lionesses nu, med tanke på att Julia Roddar har flyttat söderut, flyttat till Italien, och Sofia Jakobsson lämnade ju redan under förra säsongen för att fortsätta sitt äventyr i Mexiko. Så ja, det är Kafaji och Asllani som får hålla den svenska fanan i London City Lionesses. Ett tråkigt besked också från WSL. Det blir det sista vi tar därifrån nu. Det är ju att Mykato, vars Crystal Palace gick upp, inte kommer att kunna spela den här säsongen. Dragit korsbandet och missar därav säsongen. Tungt såklart när man varit med på resan ner, studsat upp direkt igen, och så ryker korsbandet inför.
Jag bara lider med henne. Alltså, jag blev genuint ledsen när jag såg det. Det blir man ju alltid när man ser spelare gå igenom det här. Men det är ju också ändå så, man kan inte ta någonting för givet på den här nivån. Och också för Kato, som du vet, så här, också fått känna på toppen. De har trillat ur, kommer upp. Alltså, då har man så mycket förväntningar. Men jag vill också dra mig till minnas när Monica Josepa tog med Umeå upp till damallsvenskan, och så drar hon korsbandet, och så tänkte man, åh, det var hennes stund, och här är hon nu och spelar i landslag och har stort förtroende i både hemadressen och i landslaget. Så att jag menar, man ska ju inte ge upp, och man ska inte liksom tro, måla fan på väggen. Alltså, Kato har åldern med sig dessutom, och det här är ju Josepa också. Men oaktat det så kommer ju de där skadorna väldigt sällan lägligt.
Nej, men du gör ju en fin övergång där. Låt oss prata lite damallsvenskan. Vilka tycker du har gjort det bästa fönstret i Sverige då? För det har ju knappast stått still. Jag menar, det är ju det som blir kontrasten jämfört med England, där de är på väg in i en ny säsong. Det är nya lag. Det är så man känner att okej, nu kommer en omstart. Men så blir det ju i Sverige också, för det händer så fruktansvärt mycket på sommaren, även om vi är mitt i säsong.
Ja, och där måste jag erkänna, alltså, att man försöker verkligen hänga med. och hålla koll. Så att vissa av de här spelarna som vi nu har sett namnet på har jag absolut inte hunnit sätta mig in i. Och det vill jag bara säga direkt så att jag inte försöker låta mer påläst än vad jag är. Men jag tycker utifrån behov och den fas man är i så tycker jag ju att kanske Malmö FF ändå har gjort de hetaste och smartaste värvningarna. Men så kom det ju en nyhet bara för några dagar sedan som kanske kontrar lite på det jag säger. Men jag tycker ändå, alltså, Clint Eriksdotter tillbaka i svensk fotboll. De flesta som lyssnar på den här podden har väl stenkoll på henne, men det är ju en tank. Alltså det är ju en riktig jäkla maskin som kan spela både ytter, forward, säkert wingback också om hon tvingas till det. Alltså det där är en spelare man bara helt enkelt inte vill möta som motståndare. Hon är tuff så in i helvete och framförallt så är hon målfarlig. Jag tycker det var helt rätt värvning. Jag har ändå sagt att jag tycker att Malmö FF behöver, om man ska ta in en forward så ska man ta in en som har mer fart i sig än vad Kanutte hade, men också har pondusen i boxen, och där tycker jag att Eriksdotter absolut kan matchas in på de parametrarna. Nu tappar man ju även miljarna, eller tappa, man sålde, så att det är inget tapp på det sättet, men de har gjort lite business så. Men jag vill också lägga till Charlotte, men hon har ju också varit i Damallsvenskan tidigare, både Rosengård, Vittsjö och australiensisk spelare som jag alltid varit väldigt förtjust i. Man förstärker alltså på ytterbackspositionerna, och det kan man ju lite reagera på ett sätt, med tanke på att man ändå har Nevin, man har Hoff Persson, men dock så har man ju faktiskt också släppt Kåsula som har varit ett alternativ där, och sen Wilma Karlsson har ju fått husera ute på vänsterbackspositionen i vissa stunder. Jag gissar att Charlotte Grant ska vara svaret på väldigt mycket, och hon kan också spela som yttermittfältare, ytterforward skulle jag ändå kunna sträcka mig till utan att vara bäst på den positionen, men jag skulle inte säga att det var helt fel. Så att bra spelare där, och sen kan vi väl ta den där lilla elefanten i rummet kring Uppsala. Vi ska prata mer om det, men bara det blir ju oaktat svårt att inte prata om det när man Elvali har ju också signats. En spelare som för Uppsala var väldigt viktig, gjorde sina mål under första delen av säsongen och får en chans att representera Malmö FF, och som vi pratade lite om här innan, det är ju en snabb spelare som kan komma in och bidra på det viset. Men jag tänker främst kanske förstärka truppen i bredd initialt. Men nu fick hon ju start mot Vittsjö, så att, det ska bli spännande att se hur de kokar ihop överlag. Men jag tycker att det känns som att Malmö ändå fyllde på med namn som kändes både rätt för behov och också med tanke på att man går in i Europa.
Ja, för det är ju det som väntar för Malmö FF i nästa vecka med Champions League-kval. Ett tufft Champions League-kval för Malmös del. Man ställs alltså först mot Vålerenga som har varit ute i Europa tidigare, som har den rutinen. Som visserligen hade en ganska dålig avslutning på säsongen i fjol, eller på våren här. Det var 4 raka förluster om jag minns rätt för Vålerengas del. De har ju dessutom åkt på en tung skada i och med att Tove Enblom drog korsbandet, men ersättaren hittade de ju i Sverige, och så hade Häcken löst ett problem, nämligen det att Fanny Birkesdotter hade ju inte nöjt sig med att sitta på bänken när Jennifer Falk kommer hem, och det slutade med att Birkesdotter då flyttade till Oslo istället, och Vålerenga, och som du var inne på, Kosola numera i Vålerenga, kommer då ställas mot Malmö FF direkt. Det är ett tufft första steg. Vinner man den matchen, ja, men då finns ju Europacupen där. Ska man ta sig till Champions League sen, då väntar förmodligen Frankfurt. Mm. Och matcherna spelas i Tyskland. Det är ju den här klassiska lilla sommar på hittet med miniturneringen som väntar i det här Champions League-kvalet. Så att, nej, det känns tufft för Malmö vad gäller att ta sig till ett Champions League.
Ja, nej, men det har jag i princip räknat bort. Utan att försöka vara fräck, utan jag tycker bara det är en realism i det, och man har sett Hammarby ha svårt här på senare tid också. Nu vet vi ju att Häcken har andra förutsättningar med tanke på sina framgångar i Europa. Cup. Varför blir det alltid att man blandar engelska och svenska när man ska säga det? Europa Cup.
Europa Cup.
Jag får jobba på det. Ja. Men jag tror att det blir kämpigt egentligen för båda. Alltså utan överdrift och sådär. Men det är ju det man också är tacksam för, att det här nya formatet finns. För att Europamatcherna har ju ändå visat sig vara väldigt positiva, tycker jag, för lagen och den höjden som krävs både från tränarhåll och från spelarna. Att jag tror att det pushar liksom alla gränser. Dessutom så är det nog också betydligt lättare att attrahera spelare när man har lag som ändå kommer till Europa, oavsett vilken nivå det blir. Och jag tycker inte det skulle ses som ett misslyckande för varken Malmö eller Hammarby att inte kvalificera sig till Champions League faktiskt, utan snarare att det viktiga är att man får matcher mot ett motstånd som är lämpligt där man är just nu. Och sen ska ambitionen alltid vara Champions League, det tror jag att alla spelare känner. Men jag skulle bli förvånad, det skulle jag säga, om de lyckas.
Ja, och för Hammarbys del så väntar ju albanskt motstånd i den första matchen. Den känns väl som att den borde man kunna ta, och då har man ju Europacup i sikte igen, om det blir så. Sen så väntar ju Juventus i förmodligen då i det som är finalen, i den lilla miniturneringen som spelas i Italien.
Och det ska vi säga så här, utan att ha stenkoll på hur Juventus ligger till nu, så känns det ju spontant som ett mer rimligt motstånd mot Hammarby just. Alltså om man ska jämföra med Malmö mot ett Frankfurt.
Ja.
Så att det kanske ändå så att Hammarby har en liten liksom lykta där. Men med tanke på att man också har gjort en del nyförvärv, man har släppt viktiga spelare, så känner jag inte heller att jag kan säga helhjärtat att Hammarby kommer lösa biffen bara för att de är dem. Det ska ju gå ihop, så att säga. Ska vi ta Hammarby?
Vi kan väl göra det, för deras fönster har ju också varit mest så att det har stått öppet och sipprat ut spelare. Du såg en del av det komma inför. Det ska du ha. Det är spelare som har bytt adresser. Som du sa, att ni borde nog flytta på er. De verkar ha lyssnat klokt. Men sen så har det ju också från Hammarby håll varit, men hallå, vad ska vi plocka in då? När ska det komma någon att förstärka? Och där är det ju så också att sportchefen Anders Marason är borta på grund av personliga skäl. Och bland annat då akademichefen har fått kliva in och hjälpa till under detta fönster. Det kanske förklarar varför det tog lite tid innan det faktiskt hände någonting på fronten att komma in spelare, och det har ju inte rasslat in heller. Nej. Men det har ju ändå hänt saker de senaste dagarna. Man har lånat in en ny målvakt med tanke på att Melina Lööks lån tog slut. Och Lene Christensen kommer in som nyinlånad målvakt. Och sen då kanske det som har blivit den största snackisen i svensk damfotboll, det här fönstret. Och det handlar ju om den tidigare BK Häcken-kaptenen Filippa Kurmark, numera stockholmare. Det trodde jag aldrig jag skulle säga.
Dun, dun, dun. Alltså, och apropå, ja, man har ju sett hur det har haglat kommentarer kring det här och reaktionerna och så vidare. Men smart, smart business av Hammarby, säger jag, för det behovet behövde ju fyllas. Det, med tanke på att Joramo har lämnat, så behöver man ju få in en spelare på den positionen. Nu tycker jag ju inte att de är helt, om man säger, deras kvalitet är inte helt samma. Men det som Filippa Kurmark har gjort för BK Häcken i många år, den tryggheten och den liksom bara ankra laget, det är ju exakt det jag tycker att Hammarby faktiskt behöver. Sen så ligger det ännu mer på Sörum då att liksom vara de här penetrerande passningarna och ha det där drivet i slutskede. För jag tycker ändå Joramo kunde liksom kombinera lite. Koivisto, hon är ju en städgumma liksom, och hon gör ju laget bättre. Men det ska bli intressant att se dynamiken. Men att bara tänka Kurmark liksom i de här grönvita kläderna, och så börjar man så här, blir det fel? Liksom, har de inte ett bortaställ som också är typ gult och svart?
Absolut, det kommer att se ut som Häcken.
Ja, och så börjar jag tänka så här, blir det något fel på vägen där? Ja, väldigt oklart, men det är väl ändå fönstret what the fuck.
det måste man säga. Den såg nog ingen komma när vi klev in i det här fönstret. Även om man visste att behovet fanns i Hammarby att hitta den typen av spelare. Men det innebär ju också nu att ett Hammarby som, ja, men om man tänker lite att det är akademichefen som har varit med där och hjälper till nu. Man får in en rutinerad spelare som är van att vara ledare i ett lag. Hammarby vill ju slussa upp fler och fler från akademin. Det kan vara ganska klokt att få in lite rutin också. För vi har ju sett de som kommer upp och vad de kan göra i Hammarby. Jag menar, vi såg en Smilla Holmberg och Bella Andersson som redan har flyttat vidare. Vi har en Fanny Petersson som tog hela fotbollssverige med storm i våras. Vi såg hur Ines Lorenius kom in nu när det startade om här och gjorde mål. Alltså jag menar, det finns ju de här unga spelarna och då behövs det ju också balansen. Mm. Det kan ju inte bara vara det unga hela tiden, utan man måste ha balansen, rutinen, erfarenheten och dessutom nu då, om man ska ut i Europa, det är klart att man behöver erfarenhet. Och är det någonting man får från Kurmark som närmast då kommer från Fiorentina, dit hon ju gick efter att ha lämnat BK Häcken, så är det ju rutin.
Ja, och jag håller ju med där helt och hållet. Alltså, det var väl en oro. Vi hade ju ändå på önskelista när vi pratade om Hammarby. Det var en mittfältare och en forward. Nu har de också Anna Walter, danska, som kommer in och som jag förstår kan spela både som forward och ytter. Men du behöver ju... Alltså vi kan alltid prata unga spelare i all ära, men framförallt i damasvenskan så tycker jag det bara finns så mycket facit på att kombinationen är det bästa. Det är där sweet spoten ligger. Och man kan inte bara tänka exakt automatiskt som på här sidan att vi ska ha massa unga som vi ska pumpa ut och skicka iväg för stora pengar. För det är inte riktigt så marknaden ser ut. Alltså det är egentligen, om man tittar på damsidan, så är ju en 23 plus åring kanske mer säljbar at this point än vad kanske en 18-åring eller 17-åring är på damsidan. För att man pratar mycket om att de ska förmogna i sina miljöer och sen smaka på äventyret. Och det är inte, alla kan inte vara en Felicia Skröder. Så är det bara. Och jag tycker väl ändå man ser det, alltså det, Djurgården är ett sånt exempel, att man har en filosofi som ska matcha någonstans på här sidan och sen så ser man det, men du behöver fortfarande ha kuggarna som sluter om, för att annars så blir det väldigt sprätigt. Så att nej, det ska bli jättekul att se såklart. Och när möts de här lagen? Har vi det?
Jag minns att jag tittade det i kalendern häromdagen. Kommer inte ihåg exakt datum, men det man ska ha med sig här med är ju att, ja, men dels så känns det ju som att Häcken var förmodligen inget alternativ. Jag vet ju att, alltså, Filippa Kurmark har alltid pratat väldigt varmt om BK Häcken, gjorde ju även det när hon lämnade klubben och var ju liksom en av the OGs som var med från det att de flyttade över från Kopparberg, Göteborg och verkligen gjorde sitt namn, har varit kapten, betytt väldigt mycket för väldigt många av supportrarna där. Så jag förstår att det gör lite ont i hjärtat att se att hon har skrivit på för en av rivalerna. Men tittar man på Häckens innermittfält så finns ju inte det behovet på samma sätt. Man la väl istället sin krut och kraft på att signa Pernille Sandvig, vars lån från Frankfurt hade gått ut. Och det har man ju lyckats med, man förlängde med henne. Så att på så sätt inte konstigt. Och vi kände ju lite under våren här att, ja, vi är bortskämda vad gäller att vi har Häcken och Hammarby som håller den nivån som de gör. Men det blev ju lite uttjatat med mötena mellan Häcken och Hammarby. Nu har vi fått en helt ny krydda till nästa möte.
Ja, det har vi.
Längtar vi får se det här igen. Efter att det kändes lite uttjatat här under våren, så ge mig, snälla.
Ja, men faktiskt, alltså så här, och det är väl kanske så här, man ska passa sig för hur man uttrycker sig, men det är exakt så som du beskriver, att det behövdes någonting nytt, och att Skröder, alltså, lämnat är också bra, för att vi har ju typ bara pratat Skröder, och det är såklart skitroligt, alltså så här, jag säger inte att man inte uppskattar dem när de är här, men alla tror jag ändå tycker om när det händer någonting nytt, och de har ju, Häcken har ju även signat en ny forward från Nottingham, eller hur?
Ja, en nigeriansk landslagsspelare som just nu då är iväg på afrikanska mästerskapen. Det påverkar ju också lite här när vi drar igång. Häcken har ju en trio iväg där med Chisinmo, med Halimatu Ajinde och då Joy Omoeva som är den nya anfallaren in i BK Häcken, men som alltså inte finns med just nu, för att just nu så är hon iväg med Nigeria och spelar afrikanska mästerskapen.
Ja, och jag menar, när vi ändå är på Häcken så kan vi väl diskutera, eller sa du det tidigare? Har du sagt den andra stora värvningen Häcken har gjort?
Nej, det har jag inte.
Nej, för det måste vi ju prata om.
Det måste vi, för att...
Apropå Kurmark menar jag.
Ja, och det går ju känna att så här... hur har Häckens fönster varit? Ja. Det har inte hänt så mycket, men på så sätt har ju Häcken faktiskt gjort ett ganska bra fönster. Dels har man fått in då... Nu är det ju klart att om Eva inte kommer hålla skrödeklass, för gör hon det så är jag blown away. Det finns liksom inte garden. Felicia Skröder är oersättlig. Det gäller bara att hitta något sätt att försöka fylla hål bakom henne. Vi har ju en Tuva Ulvestad där med som är på väg tillbaka från sin korsbandsskada. Och apropå det, menar, där finns ju också sparkapitalet i Häcken. Man har Nelin Rubensson som jobbar sig tillbaka efter den andra graviditeten. Man har Johanna Fostadsa Sörensen som också är på väg tillbaka efter korsbandsskada. Apropå platsen på innermittfältet. Det finns inte så många hål att fylla just där. Men mittbackar, där har det ju kanske funnits lite behov av att fylla på och ytterligare en spelare som kommer hem. Man ska ju också komma ihåg att Jennifer Falk är tillbaka efter att ha varit i Liverpool. Man plockar även hem Josefin Rybrink. Och det hintade man ju ganska härligt om på sociala medier.
Man älskar ju när de gör en sån reveal. Alltså när man också ser, och nu är det ju så för Häcken också att de har ju kombinerad vad säger man, account med både herr och dam, så att folk börjar ju friskt skriva manliga liksom nyförvärv, och sen så bara bam, Josefin Rybrink, och jag älskade det, det var gåshud. Nej men också smart, alltså verkligen, med tanke på det de har framför sig. Man behöver återigen en spelare med rutin, en spelare som känner laget, som känner klubben och kommer kunna hitta fötterna väldigt snabbt. Alltså speciellt som sagt i det skedet de är, så behöver du ju förankringen där. Så jag tycker det var en jättesmart värvning.
Och det gör ju att det känns som att Häcken har gjort ett ganska bra fönster. För de har heller än så länge inte tappat fler än Felicia Skröder. Jag menar, Josuba är fortfarande kvar. Anna Anvegård är fortfarande kvar. Behåller man de två så...
Och Sandvig var en viktig Sandvig, punkt. Ja. Vet du vad, jag ändrar mig? Eller vet du vad?
Det är ju lätt att säga att de som har plockat in de roligaste eller sådär, där det känns som att ja, men här har man förstärkt mat, att det är det bästa fönstret. Men
det här var ju smart business alltså.
Får Häcken behålla Anvegård och Josuba, så är jag nästan inne på att de har gjort det bästa fönstret.
Nej, jag tar tillbaka. Man har absolut inte gjort
det. Även om man har tappat Felicia Skröder.
Nej, Häcken, absolut. Bättre fönster. Nej, verkligen. Alltså när vi pratar så finns det inget annat. För Malmö har gjort ett bra fönster. Men jag tror ju heller inte att det kommer vara revolutionerande för någonting. Utan man har gjort två, som jag sa, jättebra namn. Framförallt då Eriksdotter och Grant. Där liksom man fyller stora skor och alltså funktioner. Men just som du säger, stabiliteten som Häcken har och förstärkningen då, alltså Sandvik var ett viktigt punkt. Jag vet att Elena Sadiko är väldigt mån om henne, och framförallt att hon ofta berömmer henne som att hon kanske är en spelare som många glömmer bort. Alltså att man pratar gärna om dem framåt, men man pratar inte om Sandvik. Så hon var ju fantastiskt viktig. Det ska bli jättekul att se den nya forwarden. Men framförallt också ha en ytterligare en mittback som känns som så här självklarheten. Och då Jennifer, många J här. Jennifer Falk. Så. Att man har henne att falla tillbaka på. Alltså det är också nya fräscha ögon. För jag tror att det är viktigt för spelarna att annan sak om de hade bara varit kvar hela tiden. Men nu har de fått vara ute och komma tillbaka. Då finns det en helt annan energi. Hur tror du att mötet kommer vara för en Kurmark mot ett Häcken? Alltså, tror du att det kommer vara... För jag är inte så säker på att Häckenspelarna skulle gå hårdare åt en Kurmark. Förstår vad jag menar?
Förstår verkligen vad du menar.
Det känns där snarare att hon har många av sina vänner där. Eller ja, vad vet jag. Jag känner inte spelarna på det viset. Men, eller vissa gör jag, men inte just dem. Men det känns inte som att hon skulle komma dit och vara liksom påpucklad.
Nej, det gör det verkligen inte.
Förlåt, påpuk, nu hoppar jag, avbröt jag dig. Men Malmö, Djurgården Malmö. Nu tappar jag hennes namn.
Nu kommer semesterhjärnan här. Vill du prata målvakt?
Nej, jag vill prata kapten. Lilja, herregud. Nej, Lilja.
Nelly Lilja.
Oh my god. Hon blev ju totalsargad av en SSC Åsland på sista matchen där som jag gjorde innan min semester, ska jag väl säga. Och hon blir ju borta här ett tag. Och apropå, där kändes det lite som så här, jag ska inte säga att Cecil på något sätt ville liksom mangla henne, men Cecil är ju alltid tuff i duellerna. Men det känns också som att det var ju inte kanske en tillfällighet att det var just Lilja man gick lite hårdare åt på kanten. Det var liksom inte heller ett farligt läge, utan det var bara från ingenstans, nu jävla ska visa någonting. Och jag tror också Cecil ville på något sätt också få igång sitt lag. Så att jag säger inte att det var så här personligt, men det kanske finns någon krydda där. För det brukar ändå vara lite roligt att puckla på en gammal lagkamrat. Så det var det jag tänkte när jag tänkte på Kurmark. Kommer hon ha en sån tillställning, tror du, om hon skulle möta Häcken?
Nej, det känns inte så spontant. Det känns inte så som att Häcken heller riktigt
är ett sånt lag.
Funkar på det sättet. Nej. Nej, det känns mer som att hade det varit tvärtom, alltså för Hammarby också då, för att dels elda igång publiken, att få igång hela stämningen runt det. Men där kan det vara viktigt att gå in och smälla på. Sen visst, vi såg ju liksom duellerna som Felicia Skröder hade med Hammarby-spelare där. Ja, där det smällde åt båda hållen, och där det känns som att alla triggades lite extra av det och tyckte att det var extra kul. Liksom. Det känns inte som att det är där vi kommer hamna med Kurmark.
Då såg det. Alltså, Hammarby har ju den auran, men det har inte Häcken. Häcken är ett tufft lag, men det är ju inte ett brunkigt lag. Och jag säger inte att de inte har det i sig, men det var ju fortfarande typ bara Skröder som gjorde så här sjuka grejer på planen. Som ibland kritiserade och ibland höjde. Men övrigt så tycker inte jag att det är deras grej. Så nej, det ska satan vad kul en match ska bli ändå. Vi måste ju ta fram det här nu.
Det kändes som att du gjorde det innan när du satt och tittade på telefonen.
Min hjärna är så splittrad. Tror väl inte jag.
Det händer så mycket saker hela tiden.
Du, det är popcorn just nu. Alltså det händer alldeles för mycket. Matches.
Jag riktigt ser också hur de där popcornen poppar i ditt huvud för tillfället.
Du, vi måste vänta till 18 oktober. Mm. Då möter Häcken Hammarby igen.
Men som vi ska vänta tills den 18 oktober.
Det ska bli så trevligt.
Ja, det kommer det bli. Jag ser fram emot den redan. Som sagt, nu har vi pratat om de som har gjort ett bra fönster. Vi har ju nämnt i förbifarten de som är det absolut sämsta. Och det finns ju såklart sina förklaringar. Och förklaringarna är fruktansvärt tråkiga eftersom det handlar om ekonomiska problem. En förening som sliter. Vi såg hur de slet redan innan uppehållet. När vi beskådade haveriet som utspelade sig i Uppsala när matchen mot Häcken fick flyttas i sista stund, och det var väldigt, väldigt mycket runt det som bör kritiseras. Jag förstår fortfarande inte hur det gick till, hur det kunde gå så långt, hur vi kunde hamna där, att när väl spelare och domare kommer till planen så är den liksom ospelbar, och det är inte för att det har kommit ett oväntat hällregn utan för att planen helt enkelt är ospelbar. Och det kan jag ju tycka att ett lag som Uppsala borde ha larmat om tidigare. Man borde ha sett det problemet tidigare. Men det är ju en förening som har väldigt, väldigt många problem. Och som kanske faktiskt inte kommer kunna spela klart den här säsongen. Var elitlicensen är i fara för att försöka rädda upp det. Så har man ju då sålt av allt man kan. Det har verkligen känts som att varsågod, här ställer vi upp allt vi har på ett bord. Rea. Ta. Köp, betala, ge oss bara lite pengar och att vi blir av med lite kostnader här. Så varsågod, utförsäljning totalt. Alltså jag menar, tittar man på startelvan mot Häcken så är det 1, 2, 3, 4 spelare i startelvan i alla fall som har lämnat, och ytterligare 2 till i alla fall av dem som har spelat en hel del. Jag menar, listan är lång på vilka som har lämnat Uppsala den här säsongen. Vi har varit inne på Elva Lindström som har gått till Malmö FF. Amanda Sundström går till bottenkonkurrenterna IFK Norrköping som ju slåss för att hålla sig kvar. Vi har Julia Ragnarsson och Tindra Mattsson som båda två går till AIK. Vi har Elena Andersson som går till BP och Louise Esmeralda Bong som går till Djurgården. Alltså jag menar...
Men alltså jag bara går in på deras Instagram nu. Tack Julia, tack Elvali. För de, alltså, tack Ellen, tack Tindra, tack Essie, tack Amanda. Och sen så har de precis för en dag sedan lånat in en 17-årig mittback från Hammarby. Och då jag vill ta det lite dit, för att du pratar ju om alla som är på väg ut. Och vi satt här och pratade om just att ge spelarna chans, de vill också visa upp sig. Och det är ju fantastiskt bra att de får nya klubbadresser. Men det kan inte vara skitkul att vara kvar i Uppsala just nu. Det kan inte vara skitkul att bli lånad in till Uppsala just nu. För att även om det handlar om speltid, jag fattar ju allt det där. Men det är under väldigt märkliga premisser som man ska ta axla det, den liksom bördan. Jag fattar också att det kanske inte finns så många alternativ. Men ja, det är dystert.
Är det sorgligt att se ett förfall som det här just nu är, och där det är sån total kris att man verkligen så, ja, men dels Julius Bräckan har ju fått lämna, det sista han skulle göra var att sälja ut så mycket han kunde, få dra in så mycket pengar som möjligt. Man har även en klubbchef som har lämnat, Elina Andersson. Alltså det är så mycket som är så skakigt och som visar att de just nu inte har resurserna som krävs. Det är ju så att det finns obetalda skulder till kommunen för studenternas som man ju spelar på. Så att, det känns bara mörkt just nu runt Uppsala. Och visst, det kan bli kul att få lite damallsvensk erfarenhet, att få spela lite. Och om man verkligen så gör en genomblåsning och får det till en helt, helt ny start nu, då kan jag köpa att det kan vara lite kul. Men det är ju inte det, för det är fortfarande ett helt gäng som är kvar. Mm. Alltså de som inte har sålts av. De som liksom befinner sig där, och just oron. Kommer vi kunna spela klart den här säsongen? Det är ingen som vet. Och visst, allt som händer utanför planen, det påverkar inte alltid spelarna. Mm. Men när det är så här konkret så är det klart att det påverkar.
Du ser alla
spelarna,
dina lagkamrater, och det blir också så himla påtagligt och så här, jaha, det här kanske var de lite bättre, eller de som kanske har kommit längre i sin utveckling, och sen har du de som kanske inte riktigt fått de ögonen på sig ännu och kanske inte tagit det steget riktigt. Alltså hade jag varit kvar i Uppsala och sett mina lagkamrater liksom bara sållas ut, hade jag i alla fall känt mig lite så här, men ja då? Alltså helt ärligt, det måste vara skitjobbigt mentalt, och jag hoppas ju att de hittar det inom sig själva, att hitta den motivationen. Alltså jag önskar dem verkligen så mycket lycka, men det kommer bli väldigt intressant att se hur det tar sig här. Och jag ska säga det att Thea Eriksson som jag nämnde, 17 år gammal, hon kommer ju från F19 Allsvenskan, så hon spelar ju redan över sin ålder, så jag gissar ju att för hennes del så blir ju det här bara en morot att få spela damallsvensk fotboll, för hon hade kanske inte fått den möjligheten i Hammarby, och då har hon ju redan liksom lite försprång på att få minuter och kan kanske vara mer färdig. Så återigen, Hammarby ligger ju liksom, de tänker ju smart här, och jag hoppas ju för hennes skull att det blir en trevlig tillställning, så att man inte bara klampar in i damallsvenskan som 17 år gammal mittback och ska bli, vet, överkörd av ett BK Häcken. Alltså ja, alla lärdomar är väl lärdomar. Men alla erfarenheter.
Någonting av allt.
Ja, men ja, nej, uff, ja, det är ångest.
Jag såg verkligen så också framför mig scenen. Jag tänker att det är typ Rasmus på luffen så här, när han är på barnhemmet och bara ser hur liksom andra blir hämtade och man själv inte blir vald, och det känns så otroligt sorgligt.
Du såg det dit alltså.
Men det var den bilden du målade upp i mitt huvud när du förklarade om det här, när faktiskt spelarna liksom inte blir valda. Att
ett regnigt fönster där du tittar ut och sen bara...
Och det bara var de som var söta och lockhåriga. Nej, och sådär som, ja, de blev plockade till de fina familjerna och så.
Nej, usch, nej, nej, vi vet du vad, vi måste vända det här till glass half full. Vi hoppas att de här försäljningarna, hur mycket lite de än har fått för spelarna, att det har gjort någonting för Uppsala som klubb, att man kan täcka vissa kostnader och att de spelarna som är kvar känner att de får ut någonting av den här hösten, och att de har med omför runt omkring sig som tror på dem, och att det inte bara blir att man slänger ut ett par spelare på planen och säger lösa det. För det hade inte heller, det är inte rättvist. Oavsett vad folk vill säga, så man har ett ansvar för de här spelarna också och deras utveckling.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur den här hösten blir för Uppsalas del. Det sämsta fönstret, det har de definitivt gjort. En annan liten trend som man kan se här är ju att det är ju ändå, vi har varit inne på flera av namnen i form av Josefin Rybrink, Filippa Kurmark, Jennifer Falk, Charlie Grant, Lina Eriksdottir, alltså spelare som har varit i damallsvenskan men som testat lyckan utomlands ibland mer eller mindre framgångsrikt. Men ändå kommer tillbaka och det är ju kul att se. Det är roligt att se profiler som kommer tillbaka. Och vi har ju ytterligare en som kommer tillbaka som vi inte har nämnt än. Loreta Kulasch till AIK.
Just det, ja, det har vi ju inte pratat om. Nej, just det.
Den är ju också rolig. Det var ju ett tag sedan hon var i Stockholm. Men det ska bli kul att se henne i damallsvenskan. Hon har ju ett förflutet bland annat i Eskilstuna, även varit i Rosengård innan hon testat lyckan och har ju varit utlandsproffs ett tag. Så man vet ju inte alls var hon står nu när hon kom in, och det är ju AIK som behövde förstärka offensivt med tanke på att Adelisa Grabus knäskadad under det här sommaruppehållet och kommer ju inte att finnas tillgänglig. Så att de behöver ju förstärka. Vi vet också att Olivia Garcias lån gick ut. Mm. Vad tänker du kring Kulashi tillbaka till de svenska?
Jag är inne på samma som du är. Liksom att jag har inte följt Kulashi på det närma sättet som krävs, så att säga att det här kommer bli en kanonvärvning. Jag vet ju om att kommer man till AIK i dagsläget så kommer man för att spela den fotbollen som Lukas och hans team står för. Man kommer inte dit och tror, alltså man kommer inte få speltid om man inte gör det. Så att jag tror bara att det kommer gynna henne oavsett. Så att sen minns inte jag henne som en terrier, om jag ska vara ärlig. Det är en fin lirare, har jättefin blick för spelet. Och det är väl kanske mest det jag undrar. Liksom, hur snabbt kommer hon växla upp till den typ av intensitet som jag vet att AIK står för. Men kvalitetsmässigt, fotbollsmässigt, där hon liksom behandling av bollen, jättefin spelare. Så på det sättet är det ju positivt. Och vi sa ju ändå det, forward måste de ju få in. Och i synnerhet nu när också Grabus har gått sönder. För det har väl inte kommunicerat ut på deras hemsida än, utan det såg jag bara förbifarten på någon bild som har tagits på henne på en läktare som kom upp i mitt explore-flöde. Och jag menar, där har du ju två på ett bräde. Så det ja, som du var inne på, det var ju viktig roll att fylla. Och så var jag inne på Mattsson och Ragnarsson. Alltså Mattsson har ju ändå varit en spelare som i tidigare Uppsala och också ungdomslandslagsspel. Hon har ju en sjuk arbetsmoral och känns som en så här ung ledare. Alltså verkligen en spelare som tidigt har visat de tendenserna. Ska bli faktiskt väldigt kul att se henne i AIK och den här miljön, att kanske ta ytterligare ett steg där, och Ragnarsson lika så. Så att man har ju fyllt på, och ja, jag tror ju vi kommer få samma AIK som vi har fått under våren. Sen kanske inte lika mycket kvalitet, hur ska jag säga, alla Garcia då. För Garcia känner jag ganska oersättlig.
Jag håller helt med, och det ska bli kul att se alla lagen nu. Visst, det har smygstartat i och med att då Malmö och Hammarby ska spela Europakval i nästa vecka, och det är ju då två matcher som väntar. Oavsett om man vinner den första eller förlorar den första i den här miniturneringen, så väntar ju en match om tredjeplatsen sen också i miniturneringen. Så att det finns ju alla chanser i världen för dem att ta sig ut i Europa, och det innebär att de inte kan spela nästa helg, så därför har deras första matcher redan spelats. Men till helgen drar det ju igång ordentligt igen. Då kommer vi få se alla de här nya lagen, och jag nämnde ju det lite bara i förbevärlden. Alltså vi kan inte gå igenom alla värvningar, för det har hänt så sjukt mycket åt väldigt, väldigt, väldigt många håll. Men vi sa ju bara Djurgården och målvakt innan också i förbifarten när du satt och letade efter Nelly Liljas namn. Men det är ju så att Anna Koivunen har lämnat Djurgården in med Moa Öhman i hennes ställe. Öhman som ju var första målvakt i Malmö för förra säsongen, men sen Zecira Musovic kommit tillbaka har fått nöta bänk och kommer säkert må bra av ett miljöombyte och att få stå i mål igen. Så att där har vi också en flytt att hålla koll på den här helgen. Det ska bli väldigt kul att det drar igång igen. Och det är ju faktiskt Djurgården som dessutom har sparkat Willy Kirk. Det har vi inte heller pratat om. Vi pratade ju om att någonting måste hända i Djurgården innan vi tog ett litet sommaruppehåll. Och det har det ju onekligen gjort.
Ja, och som jag varit inne på ett par gånger här. Att Djurgården har haft så många bra fragment med Willy Kirk rent alltså filosofiskt, men det har ju inte tagit form rent praktiskt och absolut inte resultat. Så det var väl inte så konstigt då att man valde att gå vidare. Så då har man kollat internt och plockat in nya tränare på den vägen. Och då är det Anders Johansson och Mikael Widfeldt, ska jag säga rätt, Widfeldt, som tar över. Men ja, det är lite svårt att säga vad Djurgården kommer stå för framåt. Jag gissar att de kommer gå tillbaka till något lite enklare. Lobanova har vi inte nämnt. Hon har lämnat. Och det är ju speciellt, för jag tycker hon är så himla Djurgården för mig. Men oaktat det så är det ju lite oroväckande fortfarande hur det ser ut där.
Ja, det är det. Och jag ska skapa Djurgården i helgen och se hur de ser ut. Det kommer bli intressant. Och ja, det är mycket att hålla ögonen på den här helgen. Och jag tänkte säga säsongen. Nu är det här. När man stämplar in igen. Omgången. Den drar igång fredagskvällen redan. Och det är också så då, att Hammarby och Malmö ska in i spel för att sen kunna ladda för sina Europa-äventyr. Så att man kan få mycket fotboll den här helgen. Och det uppskattar vi. Jag ger 5+ till det faktum att det äntligen är tillbaka med fotboll igen. Att vi kan få se vad det här är. Och jag hoppas att profilerna som nu kommer tillbaka till serien sätter lite färg på den. För jag tycker ju att vi hade en ganska spelmässigt, kvalitetsmässigt svag vårsäsong. Det var inte jättemycket. Alltså, jag satt innan idag och tänkte bara på vad kommer jag ihåg från den här våren? Nästan ingenting. Alltså det är inga sådana större grejer. Det är inga matcher som har stuckit ut att wow, vad bra den var spelmässigt. Och så vidare. Så att nej. Man är ju väldigt sugen på det här. Vi har inte ens nämnt till exempel Rosengård som också har gjort ett fönster. Caroline Seger har shoppat. Vi kan väl ta och snacka mer om det nästa vecka när vi har sett dem spela lite mer så att man också vet lite vad man pratar om. För det är ju så, när det kommer in nya spelare, man har ingen aning om hur det kommer funka i den nya miljön, hur det kommer se ut. Så att vi dyker ner i det nästa vecka. Vad ska du ta dig an denna sommarvecka som väntar? Oj, nu blev det stora
bryderier. Jag är här och nu, Anna. Jag vet bara att jag ska jobba. Vet du vad? Jag vet faktiskt vad jag ska göra. Jag ska spela. Jag ska inte spela alls. Jag ska göra AIK B på den 7 augusti. Det är min nästa match. Så det är då jag drar igång med damasvenskan igen. Men jag skulle vilja säga, du sa att på fredag så är det match och då möter ju Malmö Piteå. Och det är en spelare som vi inte har nämnt, men det kom ju för någon dag sedan att Madison Murnen har signat för Piteå. Och bara fun fact, vi har spelat ihop i USA. Och det var därför jag ville ta upp det, för jag tycker att det var väldigt kul. Det är ganska många från mitt tidigare college, alltså då UCF i Orlando, som har tagit sig till damasvenskan. Och vi kan gå igenom den listan nästa vecka. Men jag vill bara nämna det att även Madison Murnen och jag har varit lagkamrater där. Och när hon kom in så var hon kanske lite mer mittfältare, duktig på att driva boll. Hon är snabb, hon är uthållig och nu lite mer försvarsspelare som jag har förstått. Hon är lite omskolad. Men under tiden jag spelar så var hon inte särskilt mycket på den positionen. Så att det ska bli superkul att se henne och välkomna henne till Sverige och damasvenskan. Och också roligt att se att just college-spelare från till exempel då min gamla skola tar sig till Sverige och att det ändå attraherar, för att det är oftast väldigt duktiga spelare som vi har fått se, och som sagt det är ett par till antalet, men mer om det en annan dag.
Ja, och jag gör BP Djurgården den här helgen på plats, kommer ju sitta klistrad framför tvn och se de två matcherna som är redan imorgon. För det är ju Hammarby-Växjö också utöver Malmö mot Piteå som smygstartar då den här fredagen. Sen har vi matcher både lördag, söndag och måndag. Så att jag menar, man kan plöja fotboll hela helgen. Jag ska bara blåsa ur den här IFK Göteborg-matchen som ska uppta min kväll den här kvällen. Jag ska blåsa ut den ur huvudet, sen blir det fullt fokus på damallsvenskan. Det ska bli väldigt härligt och ja, kul att det startar om. Hoppas att den här sommarkänslan håller i sig och vi får se vad alla har shoppat i sommar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.